Vi tonar in. Exteriör på en sandstrand. En utvecklare sitter i en sliten brassestol på en solig strand någonstans på den svenska västkusten. I knät vilar den trogna laptopen stadigt. Men utvecklaren verkar störd. Hur datorn än vrids så blir det reflexer på skärmen. Utvecklaren försöker skugga skärmen med handen och svär när det inte går så bra som hen hoppats. Hen reser sig upp och försöker rotera stolen för att få solen från en bättre vinkel, men ingenting hjälper. Medan utvecklaren stretar på och svär ännu en gång mot solen ser vi två gestalter komma långt borta längs stranden. Vi ser dem först endast som vibrerande hägringar i fjärran, men ju närmare de kommer desto mer kan vi urskilja. Det tycks vara två män iförda badshorts. Är det... Ja, det är Ola och Tobbe! De kliver fram mot utvecklaren. Ola räcker över en färgglad drink med ett paraply i och en bok. Tobbe tar till orda. Tobbe, du, ta och sätt dig under trädet där borta och sippa på den där drinken. Den är god faktiskt. Sen läser du den här boken istället. Behöver du fler boktips kan du lyssna på avsnitt 56 av Väg 74. Rulla jingen.
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Idag är det varmt, eller hur Tobbe?
Ja, det är det. Jag sitter där och svettas, fast ja. Klockan är 11 på kvällen snart.
Ja, vi har sommaren är över oss kan man väl säga.
Mm.
Och när det här avsnittet släpps så hoppas vi att det är ändå mer sommar.
Gör vi det verkligen?
Ja, jag tycker det. Jag trivs när det är varmt.
Jag smälter när det är varmt.
Ja.
Jag vill ha snö och is.
Ja, nej men vi, då är det juni där här, när de första personerna lyssnar på det här avsnittet.
Mm. Och vi är på Agila Sverige.
Ja, det är vi. Och spelar in lite avsnitt där. Lite så här små tapas kanske man ska säga.
Ja, det blir spännande. Se vad det blir.
Smakbitar av smakbitar, ja. Och så hoppas vi att någon vill prata med oss.
Mm. Annars tvingar vi dem. Reflektion.
Så, nej men vi har väl egentligen...
Inte så mycket mer att säga.
Nej, går vi hem. Nej, vi tänkte faktiskt att som introt antyder här, komma med lite boktips.
Mm. Det är väl lämpligt så här inför sommaren och folk ska gå på sommarlov och ligga och sippa paraplydrinkar. Och...
Sen spelar det ingen roll om folk föredrar döda trädvarianter som jag. Eller om de vill ha en e-bok och läsa. Nej, för att det är...
Förutom att det speglas i skärmen.
Ja, om du inte har en sån här fräsig e-läsare.
Ja, det är sant. Är de sådär matta?
Ja.
Coolt.
Det här med e-ink. Jag har inte förstått mig på sånt. Jag är så gammal och gammalmodig vad gäller den biten.
Du är ju lite speciell också. Det är inte bara att det ska vara döda trävarianten. Det får ju absolut inte vara pocket heller, gissar jag. Utan det ska vara sån här halvfransk bindning med skinnpärl.
Faktum är att jag föredrar inbundna böcker. Så det är lite sant, är det allt. Men innan vi gör det så ska vi zooma in.
Mm.
Vad ska vi zooma in på idag?
Ja, det blir lite spännande. Vi tänkte följa temat lite och zooma in på bra och dåliga hacker moments i filmer.
När vi kom överens om det här, då kommer jag att tänka på direkt. Och det här får vi ta lite hjälp av våra lyssnare, för att det var liksom första gången jag reagerade så att, för det här, det skulle kunna vara faktiskt på riktigt. Och då är det någon som sitter och gör någon form av hack med någon, på någon HTTP-server och försöker liksom dedosa den på något sätt.
Mm.
Och jag kände att men det här, det känns rimligt. Annars brukar det vara så här, typ 65 miljoner knapptryckningar, det kommer upp kod, det kommer upp nya skärm, det kommer rutor, det liksom går från en Telnet-skärm till en grafisk GUI till Telnet igen.
Vi känner ju alla till It's a Unix System från Jurassic Park.
Ja.
I know this. Och så är det en massa kuber i någon grafisk miljö som man flyger omkring i 3D.
Ja. Nej, men så att vi tänker att folk får skicka in sina absolut värsta liksom så här film moments. Du har ju en.
Ja.
Och jag har också en.
Mm.
Min, som jag tycker är sådär riktigt kass, det är ju den här nätet med Sandra Bullock. Då sitter hon så här framför en dator med någon form av visitkort och tänker lite så här, oj, så här, hur ska jag kunna ta reda på mer information av det här? Och så, whoops, så sitter hon framför datorn då och knappar lite, och det står det liksom, det är Telnet helt plötsligt där. Jag bara, ja, okej, nej, men det skulle kunna hända, känner jag då. Och sen så 13 sekunder senare, då är det ett guj helt plötsligt. Då lyckas då få upp en Telnet-session mot den här datorn, inte helt orimligt. Men sen så lyckas hon starta en X-session också, fast det är ju inte X, det är ju vem som helst. Och sen hackar hon sig in med ett så här ganska långt lösenord bara för första eller andra försöket.
Yeah.
Det är inte trovärdigt.
Nej. Jag har ju en gammal klassiker, och det är ju Independence Day. Där Will Smith och Jeff Goldblum är det, va?
Ja.
Som ger sig iväg upp till moderskeppet som ligger och hotar ovanför jorden. Och så flyger de in där med ett gammalt rymdskepp, och han jackar in sin Mac och laddar upp virus i utomjordingarnas huvuddator där. Komplett med att det kommer en liten skrattande dödskalle när viruset aktiveras på utomjordingarnas skärm. Så kommer det upp en liten dödskalle. Så.
Det är ju helt orimligt.
Nej, jag tror han hade tur bara. Han råkade ha rätt kod där.
Ja, jo. I mean, jag tänker mig så här att de där skeppen, det är ganska olika teknologi på dem där.
Ja.
Och du vet ju hur det liksom är att försöka få igång ett DOS-program på en Mac till exempel.
Ja.
Det är ganska svårt.
Ja.
Och de ligger ändå rimligt nära varandra i teknologi liksom sfären, tycker jag. Nej, men de hittar på ett sätt. Det var enkelt det här.
Utomjordingarna kör basic.
Okej, okay, ja. Men hur fick de igång den här dödskallen då?
Ja, du vet inte. ASCII-konst kanske.
Nej. Ja. Nej, men jag tror att det är så här att på riktigt så är det väl så att hacking i verkligheten är sinnessjukt tråkigt. Alltså jag har inte ägnat mig åt det själv, så att säga. Men jag kan ju tänka mig hur det skulle kunna vara att sitta och titta på de som hackar ett system. Det är ju förmodligen en hel del skript som körs. Kanske en hel del text som scrollar förbi, men förmodligen inte. Så att, men vem
skulle där, i Wargames är det ju ändå hyfsat väl visat att det är ju liksom, där är det ju bara det tråkiga jobbet. Han ska försöka komma på det där bakdörren lösenordet in till den där datorn på försvaret någonstans, fast han inte vet att det är det. Han tror det är ett spelföretag. Men det är ju, han springer ju bara på biblioteket och bara försöker så här forska om den som har byggt systemet och bla 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 bla. Och testar typ 3 miljarder olika lösenord ända tills han så här kommer på. Och det är ju liksom, det är ju flera, det tar ju säkert en månad eller 2 månader för honom liksom.
Ja, så du känner att det är den, liksom, den verkligaste gestaltningen av en hacker i filmen?
Ja, för det är inte speciellt häftigt liksom. Det verkar ganska tråkigt i alla fall att bara försöka så här.
Ja, jag minns den filmen med glädje i alla fall, men jag kommer inte ihåg så mycket.
Ja, alltså jag tycker att det är en väldigt bra film.
Ja.
Men hackingen verkar ju inte så rolig.
Nej.
Om det var det som, för det var det du...
Ja. Nej, men för er som har några sådana här sköna minnen, eller tvärtom, några riktigt så här, andra riktiga dåliga minnen, så tweeta gärna till oss och berätta om dem, så ska jag liksom försöka leta upp de klippen och kolla på dem.
Mm. Man funderar ju lite på hur många andra områden i film som är...
Ja.
Om man hade varit insatt liksom, i någonting annat.
Om du hade varit riktigt insatt i skomakeri,
ja,
så hade du kunnat nagelfara filmer där de har så här skomakarscener.
Ja. Ja, de gör ju helt fel. Man sätter ju inte plösen så där.
Eller ballett. Det har jag faktiskt frågat en som var insatt i ballett.
Uh-huh.
Hon sa det, nej, men det där gestaltas ju helt fel på film. Alltså position 2 kom ju aldrig efter ettan, eller jag vet inte hur vad de sa nu.
Mm.
Men så det tror jag att det är för en grova förenklingar.
Mm. Det var så en klassiker de... när vi var yngre också, när Karate Kid gick på bio.
Ja.
Att så här, det är ju inte så där det är med karate på riktigt. Och sen så hade jag en klasskompis som tränade karate som sa att ja, men ja, det är ganska korrekt ändå alltså.
Ja, och du bara, ja men ja, jo, okej då. Men man får inte, nej. Mm. Nej, men hör av er med roliga gestaltningar och bra gestaltningar i film på Hacking. Mm. Ska vi kasta oss över huvudämnet?
Mm.
Det är en diger lista av boktips som ni kommer få er till livs.
Mm. 10 böcker var har vi skramlat ihop.
Ja. Och det var ju så när vi gick igenom den här listan att vi hade några dubbletter.
Mm.
Så att vi gör lite till en tävling. 2 dubbletter var det.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och den som nailar de 2 dubbletterna får ett klistermärke.
Bra idé.
Så att spetsa öronen och så gissar ni så här. Var fanns det största överlappet?
Får man gissa för... på 3 liksom? Får man helgardera så här? Eller inte helgardera, men får man gardera genom att ge 3 alternativ? Och 2 av dem är rätt så här, liksom. Eller får man bara ge 2?
Vi kan säga så här att de som gissar och ger bara 2 gissningar är skickligare än de som liksom gissar med till kanske 3 då.
Ja.
Men ni får helgardera. eller inte helgardera, det hade ju varit liksom...
Får inte gissa på alla 10.
Nej, precis. Utan det är bara, säg... Ja, 3 stycken får ni säga. Men ni får också säga 2. Och är det någon som säger 2 sätter de båda så att säga, då vinner de.
Ja.
Men så går vi på tid också. Så 1:an, 2:an och 3:an.
Ja.
Mm. Okej. Ska, just det. Jag har ordnat mina i kronologisk ordning, det vill säga den ordningen som jag läste dem i första gången.
Mm. Då gjorde jag det också, bara för du gjorde det.
Ja.
Och sen om den ordningen är korrekt, det vet jag inte. För jag har insett att vissa av de här böckerna är ganska gamla vid det här laget.
Ja.
Det var länge sedan jag läste dem. Så jag har lite svårt att veta exakt i vilken ordning det var, men...
Vi har försökt göra det i kronologisk ordning och inte i någon så här typ bäst ordning.
Mm.
Ja. Mm. Ska jag... Du vill jag börja?
Jag vet inte.
Vi singlar slant.
Eller så kör vi stensaxpåse.
Ja, vi kör en stensaxpåse här. Okej. Okay.
Det här blir rasslande radio. Det är ju inte ens i synk. Nej, det går inte. Singla slant istället.
Vi klipper bort det där och singlar slant. Vi singlar slant om det här.
Jag kan ha kvar det istället. Det där är en CD-skiva, inte en slant.
Ja, jag singlar CD-skiva. Vill du ha liksom silvret upp eller den där upp?
Ja, silvret.
Du tar silvret?
Mm.
Okej. Okay. Nej, det blev inte silvret. Det blev den upp, så jag börjar.
Okej.
Okay. Nej, men då säger jag Kamelboken. Och det är Programming Pearl jag snackar om då.
Just det. Det är den som har varit en ledtråd i en episod av Avkodat.
Ja, nej, men det var en sån här... Jag vet inte hur vi ska liksom sammanfatta alla de här böckerna, men det var ju... det var ju en bok som liksom utgjorde en stor del av min vardag ett tag.
Mm. Att den heter Kamelboken är för att det är en kamel på utsidan, eller hur?
Just det, ja. Och den första utgåvan tror jag hade rosa rygg och sen hade den blå rygg.
Det är O'Reilly som kör så här roliga djur, eller hur?
Ja, det är det. Ja, det är en O'Reilly-bok. Nej, men den,
Ant och sånt där.
Den var ganska så närvarande för mig väldigt länge.
Allerstädes närvarande.
Boken, japp. Det är riktigt så här tegelsten också.
Okej.
Okay. Den är också, det är lite humor i den. Den är ganska så där, lite så här roligt skriven. Och den fungerar som så här referens och uppslagsverk för mig. Men det, liksom det som gjorde att den var så närvarande, det var att det var liksom första riktiga programmeringsspråket som jag använde in the wild, så att säga.
Mm.
Jag hade ju programmerat lite andra saker förut. Mm. Typ SQL och vad ska man säga, ASP.
Mm.
Men aldrig så mycket förr som det där. Så att det var ju liksom någonting som jag behövde kunna. Och så på den tiden så fanns inte internet heller.
Mm.
Det fanns inget Stack Overflow.
Mm.
Så jag var fullständigt beroende av mina... vad heter det?
Frågan är hur mycket Perl-hjälp man kan få på Stack Overflow, men...
Nej, alltså internet fanns med Stack Overflow var inte så mycket, men ja, jag vet inte, du kan nog få en hel del, det ska jag kolla sen, men det var därför den var så himla viktig för mig.
Du sa att den var lite humoristisk också där, så den är lite lättsmält ändå då. Men annars så låter det som att en tegelsten är ingenting som man vill sträckläsa.
Den där boken kan jag inte rekommendera att någon sträckläser.
Utan det är mer om man vill testa Perl, så är det bra att ha den med sidan om liksom.
Ja, ja. Och så det är en sån klassisk, nu finns det...
I regel är det ju så, de flesta sådana här tegelstenar är ju bra referenser bara.
Ja, nej, men det är ingenting som liksom, du lägger på stranden och bara, men oj, nu ska jag läsa en riktigt rolig bok, vi tar Kamelboken.
30 minuter senare så hittar man honom död, kvävd under boken.
Ja, eller drunknad.
Ja.
Liksom den här personen gick rakt ut i vattnet med boken som
sjönk som en tegelsten.
Ja. Nej. Det är den boken var mig kär så att säga, men jag kommer inte plocka upp den igen, troligtvis inte.
Mm. Så egentligen är det inte ett tips, är det det du säger?
Jo. Nej, men det här är inte bara boktips.
Det jag bara liksom... fånar mig.
Ja. Ja, nu är det din tur att ta en.
Mm. Som bok nummer ett så har jag en riktig klassiker. Boken som brukar kallas WELC.
Ooh.
Working Effective with Legacy Code heter den, va?
Det var alltså en av de första böckerna du läste.
Ja, av de här, ja.
Ja, ja, ja. Av de bra böckerna så att säga. För de här måste ju på något sätt representera...
Av de 10 lite. Bästa.
Ja, ja. Mm. Men då kom du igång med liksom bokläsning ungefär när vi träffades så att säga.
Ja, innan dess så hade jag ju läst massa studentlitteratur och sånt där, men i regel var ju inte de speciellt mycket att hänga i julgranen.
Nej. Ja, det var WELC.
Michael Feathers. Den är också ganska tung. Alltså det är så här, den är inte så tjock boken, men det är ju så här, det är ju sånt här papper som är superflajsigt. Så att det är så här supertunt papper och så är det jättelitet typsnitt. Eller hur?
Ja. Ja, jag minns den som en tegelsten. Som väldigt precis. Många sidor. Ja.
Så att vissa kapitel kan man läsa för liksom, för att få grunderna till livs. Och där. Men annars så är ju den också en ganska bra referens när du ska göra... Ja, det handlar om refakturering helt enkelt. Eller refaktorisering.
Ja, ja, men den... Jag kommer ihåg när jag läste den så att säga... Och den var ju, det hade en sån här rätt, tycker jag, riktigt så här sucker punch moment i början där.
Mm.
När han, jag vet inte om han berättar en story om en egen upplevelse eller om någon annan. Men så här, när han pratar med någon så säger han så här, någonting stil med avis, håller bla 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 bla. Så här, och sen så inser han, man, we're writing legacy code now.
Mm.
För hans definition på legacy code i den boken är ju kod utan test, va?
Mm, just det.
Och jag kände också så här, när jag läste det här, man, we're writing legacy code today. Nej, det gör ju vi också.
Mm-hmm.
Och det var en så här riktigt tung insikt.
Mm.
Ja, den har ju massa guldkorn i sig. Jag har läst den boken, tror 3 gånger.
Mm.
Först en gång själv. Och sen en gång som en här bokcirkel.
Mm.
Och sen en gång själv igen. Eller någon annan bokcirkel igen. Jag vet inte.
Det är nog ganska bra som bokcirkelsbok faktiskt.
Väldigt bra. Väldigt, men funkar väldigt bra för det. För att man läser lite och sen diskuterar. Ni liksom, sen diskuteras i grupp.
Där. Ja, det är ju mycket stoff för diskussion liksom.
Ja. Ja, då tar jag nästa då.
Mm.
Min nummer två i kronologisk ordning är Extreme Programming, den vita XP-boken.
Mm. Är det second edition eller?
Nej, det är första.
Ja, second edition är grön eller något sånt där.
Ja, den har en grön ram.
Mm.
Nej, men den var så himla liksom. Den satte ju ord på saker som jag liksom upplevde och kände, och den introducerade nya begrepp, och jag var ju ganska liksom grön i mitt värv när jag läste den första gången.
Mm.
Det ska jag tror att det var nog, jag läste den kanske 2000.
Mm.
Så det var ju helt galna grejer som stod i den.
Det är bara 17 år sedan, det är alldeles nyss.
Ja, det är nyss. Nej, men det var, vissa saker var helt galet. Så här går det inte att göra. Mm. Andra saker liksom så här, kändes som att oh, det där, om vi liksom, om vi gör så där, det var så himla mycket saker som föll på plats.
Mm. Så det är ju ingen, hur kom det sig att du läste den? Var det, skulle ni köra XP i
nej, vi, ja, så var
projekt,
det.
Eller hur?
Ja, så var det. Vi jobbade liksom i någon form av, utan någon form av synlig metod överhuvudtaget.
Mm.
Vi liksom bara, vi programmerade och försökte leverera, så det var liksom ungefär så här programming motherfucker.
Mm.
Ungefär så kändes det.
Mm.
Och det, ibland funkar, ibland funkar det inte. Det blev väldigt, det var väldigt ostrukturerat.
Mm.
XP kanske känns ostrukturerat också för många, men det finns ju en viss liksom rytm och struktur i det.
Absolut.
Du har det här med liksom feedback-loopar. Du har kunden på plats så att du liksom får jäkligt liksom bra återkoppling på det sättet så att säga.
Mm.
Så den öppnade ju upp ögonen för mig för ett strukturerat sätt. Fast ändå ganska lättviktigt. Eller mycket lättviktigt.
Ja, mycket lättviktigt.
För att jag vet att det var liksom väldigt nära att vi drog igång ett stort RUP-projekt då.
Mm.
Även om vi inte var speciellt många individer som jobbade i det här liksom gruppen med människor.
Mm.
Som skulle leverera. Så bara, nej, RUP är bra. Det var, jag är jädrigt glad idag att vi inte gjorde det. Hoppa på RUP-tåget.
Mm. Jag kommer ihåg när vi började med XP också, eller när jag började med XP första gången. Ja. Det var ju projektet det.
Ja.
Och det var ju Erik där på Saab då som... jag antar det var han som hittade på att vi skulle köra XP.
Ja.
Och så kom jag ihåg han kom in och så... Ja, det här nya projektet vi ska dra igång, då ska vi köra XP. Och så fick jag någon sån här... Det fanns någon sån här pytteliten bok som sammanfattade XP.
Oj.
Som är så här... Bara för att jag skulle få ett hum om vad XP var liksom.
Mm. Ungefär, det lät ju bra det där. Flingpaket.
Men sen när vi väl drog igång sen så blev jag ju såld ganska snabbt. Jag kommer ihåg fortfarande, jag träffade en gammal kompis på centralen och det var väl några veckor in liksom i projektet. Och jag måste ha låtit helt religiös, för jag bara stod där och bara, och så gör vi så här och så här. Och så kunden alltid på plats och så här. Liksom.
Ja,
eld och lågor.
Ja. Ja, det låter ungefär som min.
Det är precis så här man ska göra.
Ja.
Mm. Min nummer två är också en riktig klassiker. Det är Agile Retrospectives.
Ja.
Making Good Teams Great av Diana Larsson och Esther Derby.
Den kommer jag ihåg när du läste.
Aha.
Och jag kommer ihåg när du hade läst den.
Aha.
Att jag bara, jäklar, det där vill jag också läsa.
Mm. den är ju, vad ska man säga, en tjuvbok. Alltså det är ju om du vill börja med att hålla retrospectives, så är det den här boken du ska läsa. Den är ganska lättläst, den är inte så lång. Och den innehåller massvis med tips på övningar. Eller framförallt ett bra ramverk för hur du delar upp ditt möte. Liksom. Med hur du öppnar upp och hur du samlar in information. Och hur du behandlar information och hur du avslutar och allting sånt där. Och sen exempel på övningar som du kan göra i alla de här. Och det är jättebra. När du är helt grön på att hålla retrospekt så finns det liksom övningar att plocka ur den boken. Så du kan hålla dina retrospektiv. Och sen när du blir mer varm i kläderna, då kan du börja hitta på egna övningar och sånt där. Då behöver du inte längre följa de här. Men det
är recepten. Det där, jag kommer inte ihåg hur vi gjorde när du hade läst den, för jag vet att du höll ju många återblickar då. När kände du att du blev så där lite varm i kläderna? Hur många återblickar hade du hållit innan du bara, men nu jävlar, nu fixar jag en egen. Det här är inga problem.
Jag tror det tog ganska lång tid, för att jag har en känsla av att vi fastnade i något sådär ekorrhjul där ett tag.
Ja.
Att vi började med att nu ska vi hålla återblickar, och så var vi eldologer och ska vi köra de här övningarna. Mm. Och sen så blev det gick i stå att vi fastnade i det här som ganska vi har sett på många ställen, att man bara skriver lappar liksom.
Ja.
För att det är det enklaste liksom.
Jo. Och sen så blir inget av de här lapparna.
Nej, precis. Och jag vet att vi ville dessutom att andra skulle hålla återblickar också. Att det inte skulle vara jag hela tiden som höll i återblickarna. Ja. Eftersom jag inte var någon coach, utan jag var ju en av teamet. Och då blev det så. Det var ju svårt för nya personer. Eftersom det var nya personer som höll hela tiden då så. För man lätt in i gamla vanor liksom.
Ja. Nej. En fantastisk bok tycker jag också. Jag har inte läst om den.
Ja, det har jag gjort många gånger.
Ja, ja. Den har åldrat bra med andra ord.
Ja, det tycker jag.
Ja, min tredje bok då är Refactoring.
Av?
Martin Fowler. Jag vet inte om han har några medförfattare, men jag tror att det är mest han som har skrivit den. Den läste jag ganska så kort efter jag hade läst Extreme Programming, första boken. Och det kanske är ganska naturligt, för att refactoring är ju någonting som nämns ganska så mycket i den boken. Och hur du behöver jobba om koden. Och liksom göra den mer läsbar, testbar, förståelig. Och det där var en riktig sån där ögonöppnare för mig. När jag läste en bok så här. Att nej, men det är okej att ändra koden bara för att göra den mer läsbar. Och jag satt där och det bara svettades lite nästan.
Det här var ju den där eran när vi fortfarande trodde att man inte fick ändra kod för att anpassa kod för tester. Eller hur?
Ja, men det var till och med före det, så att säga. Men ja, det var den eran. Och när, ja, så här, jaha, kan jag göra en... Så rename är alltså en refactoring. För först var så här refactoring helt magiskt. Vad är refaktorisering? Vad är det egentligen? Är det här refaktorisering? Du vet ju hur de flesta är, och jag också. Du nämnde just Shuhari. När man är på den här liksom grundnivån, liksom, då vill du ha riktigt tydliga regler. Du vet, gör jag refaktorisering nu? Gör jag det rätt?
Står det på refactoring-menyn i Eclipse?
Jag började ju med det här före refactoring fanns liksom, det fanns på menyn som en ny alternativ. Dessutom så var det Perl som jag höll på.
Ja.
Så att, nej, men det, och det är ju viktigt att få en förståelig kod. Nej, det är i alla språk.
Jag blir sugen på att läsa om den här boken. Jag tog upp den här och kände igen den. Men det är en sån bok som jag hade glömt bort.
Ja, den är lite halvdaterad skulle jag säga. den öppnar ju upp liksom en värld.
Mm.
Som liksom var helt, inte helt, men alltså relativt outforskad och liksom, den namnger ju saker.
Mm.
Och är viktig på det sättet, det tycker jag är väldigt viktig var för mig.
Så om man är hyfsat nybörjare på refaktorisering så är det en bra bok att börja med?
Ja, ja visst, absolut. Om du inte sitter och programmerar med folk varje dag, eller om du ändå vill ha lite sådär, lite teori bakom så att säga.
Mm.
Och känna liksom att du för dig själv behöver rättfärdiga att du sitter och strukturerar om, flyttar saker, namnger om, flyttar metoder. Det finns jättemånga refaktoriseringar som du kan göra på kod. Varav liksom, vi har ju ett avsnitt där vi går igenom våra 10 favoriter.
Mm.
Så det kan ju folk lyssna på. Men den är, jag skulle rekommendera alla. Den där är en sån viktig bok.
Den är inte så tjock heller, eller hur?
Nej, det är ju en katalog också över refaktoriseringar.
Ja, okej.
Okay. Så själva konceptet är ju...
Men annars börja med refactoring och sen gå över i Welk. Kan det vara en bra
ja. Väg? Absolut. Liksom? Ja, absolut. Kan du terminologin från refactoring? Det finns en refactoring workbook också där jag kände så här att oh, den vill jag verkligen göra.
Mm.
Men den var väldigt konstruerad. Alltså väldigt sådär, vad ska man kalla det? Stel.
Okej. Okay.
Så att nej, jag rekommenderar. Först refactoring, läs den kanske. Skumma den åtminstone. Och sen Welk.
Mm. Min nummer 3. Det är kanske lite... Nej, ska jag inte säga. Men det är också en riktig klassiker. Och det är Scrum and XP from the Trenches av Henrik Kniberg.
Mm.
Det är väl också en nybörjarbok. Mm. Fast man kanske inte bör läsa den som ren nybörjare.
Nej, okej.
Jag tror det är det som ganska många gör. Jag vet att Henrik själv har ju varit ganska hård på det där att Det har ju i princip myntats ett uttryck som är Scrum by the book. Vilket ofta betyder Scrum på samma så som det står beskrivet i Scrum and XP from the Trenches.
Okay.
Och Henrik har gång på gång varit på så här att det här är en ögonblicksbild. Det här, så här blev det när vi körde. Det här är liksom ett exempel på hur man kan göra. Det är inte bara så, okej, implementera Scrum enligt exakt så här som vi gör här. Nej. Så kommer det bli jättebra. För det är ju inte så Scrum funkar. Det är ju en empirisk process som kommer bli olika varje gång. Liksom.
Oh.
Han tar ju upp allting. Så här gör vi planering. Så här gör vi backlog. Grooming. Så här gör vi återblickar. Och så vidare.
Mm.
Så det kan vara en bra bok om man vill veta mer om vad Scrum handlar om. Men man ska alltid komma ihåg att det som funkade bra för dem behöver inte funka bra för alla.
Mm. Nej. Ja, det så är det. Jag höll på att komma med en riktigt dålig analogi. Ja. Min nummer 4 då.
Mm.
Slack.
Och då det är ju ett program.
Ett dataprogram. Ja, det är det. Så att när du googlar på Slack. Nej, det är bara Slackbook. Det är ungefär som den här hårdrocksband som döper sig till någonting typ jättedumt. Som så här, jaha, men varför döpte du dig till Wrench? Ja, det lät tufft. Ja, men när man googlar på Wrench, det är så helt omöjligt att hitta. Då måste man lägga på band. Men om man ska googla på Slack, då skriver man Slackbook, såklart.
Man kan ju söka på undertiteln också.
Ja.
Getting past burnout, busy work and the myth of total efficiency.
Ja. Den bara rullar av tungan.
Det är konstigt det här med såna här IT-böcker, att det är ofta väldigt krystade undertitlar.
Ja, jo, men det är liksom någon form av så här ursäkt också. Nej, men visst, den heter sådär, men kolla under titeln, där har du den.
Yeah.
Det är det riktiga. Det är Tom DeMarco som har skrivit den här.
Mm.
Och han har också skrivit The Mythical Man Month.
Mm.
Den kom inte med på min lista.
Nej, det var oväntat. Och,
ja, kanske det. Men jag är lite oväntad.
Mm.
den här var också en sån här, också en riktig ögonöppnare för mig. Just den här, jaha, så här, är det inte bra att jag har saker och ting att göra hela tiden?
Mm.
Det här med total efficiency, etc. Mm. Det som verkligen fick det här att landa hos mig var ett superenkelt exempel i den här boken. Så att du måste ha lite slack i din organisation.
Mm.
Och så tar han ett exempel med ett 15-spel.
Ja, just det.
Du vet en sån här 4x4 och så flyttar du brickor där. Och så ska du göra en typiskt att du ska numrera liksom från 1 till 15 då.
Mm.
Och så är bricka 16 tom på slutet.
Mm.
Eller så är det en bild som du ska göra.
Mm.
Tänk dig liksom en organisation som inte har någon slack. Som är så här hypereffektiv.
Mm.
Den har en bricka i varje, så att säga.
Mm. Den har ingen tom nummer 16.
Nej, ingen tom bricka. Inget hål så här, så du kan flytta en bricka till. Där har du liksom. Jag bara, jaha, ja. Nej, men ja, nej, det är ju ganska dumt. Så att för mig så var det så här. Ja, men det kanske inte är så dumt att jag liksom inte planerar saker hela dagen. Att jag kanske tar en liten paus då och då. Tänker efter, reflekterar.
Mm.
Det var en stor dag, så att säga, vad ska jag kalla det, när jag insåg det här.
Mm.
Så att, och den läste jag också så här hyggligt tidigt i min karriär.
Mm.
Och den lämnade ett verkligt stort intryck. Det var därför den liksom klarade The Mythical Man Month.
Just det. Jag tror han har döpt boken fel dock, för jag ser på omslaget att den har en slinky på omslaget. Så den borde heta slinky istället för slack.
Ja. Jag vet inte, jag tror att ja, det är bara en cool bild han har tagit, eller tror att den ska liksom på något sätt visualisera eller liksom signalera flexibilitet, eller vad tror du?
Ja, så kan det nog vara.
Ja. Jag kommer ihåg den, att det var också en sån här bok som, alltså, kan jag köpa den här liksom på företagets pengar? Det är ju uppenbarligen inte någon programmeringsbok det här.
Mm.
Tänk om jag, nej. Nej, men det fick jag faktiskt göra.
Det står ju till och med A Handbook for Managers, Entrepreneurs and CEOs på den.
Ja, jag kan säga att jag var ju möjligtvis entreprenör då när jag läste den. Men jag var inte manager och definitivt inte CEO.
Mm.
Mm.
Mm. Min nummer 4 är en bok som en finne har skrivit.
Soldaten Sveik.
Test Driven av Lasse Koskela.
Mm.
Ja, den körde vi som bokcirkel på Telia när jag var där.
Mm.
Bland annat. Det är en väldigt bra bok. Den spänner ju över hela spektrat av testdrivning, eller TDD, kan man säga. Mm. Från liksom the basic basics, för de som inte, som aldrig har gjort det liksom.
Okay, ja.
Och ända fram till mer avancerade saker.
Vad tänker du då?
Den är uppdelad i ett antal delar. Liksom. Part 1 är liksom grunderna i TDD och part 2 är applying TDD to specific technology. Så där tar han till exempel upp saker som att testdriva dataaccess och sånt där. Sånt som är typiskt knöligt eller som man som helt novis har problem med.
Ja,
liksom.
Det kommer jag ihåg. När jag började
testdriva TDD. Swing tar han också upp till exempel. Det är sånt också som vi satt med på EU-projektet och slet vårt hår över.
Mm, mm, mm.
På kommer den tiden vi inte hade skägg.
Kommer du ihåg Pat Kua?
Mm.
Han körde Test Drive Your X-Wing.
Ja.
Eller S-Wing stod det faktiskt på den här workshopen vi gick på.
Ja.
Det var så också som han... Ja, vi var... Kan, går det att göra så där?
Ja.
Det var väldigt coolt.
Nej, så att om man vill lära sig TDD eller om man kan TDD redan och vill lära sig lite smart knep och knåp.
Mm.
Då kan man läsa den här boken. Och då kan du skippa del 1 då, om du redan kan grunderna. Liksom.
Mm. Så du går, om du är liksom lite ha i den här tjuhari,
ja,
då skippar du tjuhdelen som är del 1.
Ja.
Mm. Finns det en ri-del också, eller?
Vad sa du?
Finns det en ri-del också? Eller är det
Welk? Ja, del 3 sen så tar han upp ATDD.
Mm.
Med fitt och sånt där.
Mm.
Så jag vet inte om det är rimande kanske.
Nu hoppar vi till bok nummer 5. Bok nummer 5 för mig är The Pragmatic Programmer. Boken som startade ett helt förlag.
Mm.
Den här boken kom ut 1999. Men jag läste den lite senare än så. Jag kommer inte ihåg exakta årtalet, men i krokarna 2003-2004.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag hade läst den där att Varför läste jag den inte tidigare?
Mm.
Och för jag tycker den var så fantastiskt bra. Den är ju...
Ska vi nämna författarna också?
Ja, det är Andy Hunt och Dave Thomas.
Ja.
Och efter den här boken så ville de starta sitt eget förlag helt enkelt. Så Pragmatic Press, eller vad heter de? Pragmatic någonting.
Pragmatic Bookshelf.
Även en av de här viktigare sakerna som fastnade hos mig där till en början var: lär dig en editor och lär dig den jättebra. Och där, det är därifrån min den här hotkey-fanatismen kommer.
Just det.
Du sitter och programmerar, jag blir störd när folk liksom bara släpper tangentbordet. Så bara, oj, 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 ska jag upp på en refaktoriseringsmeny här? Vilken meny var den på då? Ja, det var ju kanske den här då. Eller om det nu... Ja, Emax och Vim, där kan du inte hålla på och kleta med någon pekdon. Det går ju liksom inte.
Nej.
Så jag kunde väl Emax hyggligt bra när jag blev inkastad i ett Java-projekt.
Mm.
Och då kände jag, nu jädrar ska jag lära mig Eclipse riktigt bra här. Sen så kommer det massor med andra så här saker som har tagit ett tag att sjunka in hos mig. Men när jag liksom friskade upp minnet och tittade på den här inför det här programmet då. Och skulle jag se så här vad... För jag har inte läst den här boken på länge. Så kommer jag liksom att tänka på så här: jaha, är det därifrån jag har fått det här? De har ju en grej som de kallar för rubber ducking där.
Mm.
Och det är egentligen så att om du inte parprogrammerar eller sitter i en mobb. Utan bara liksom sitter och pratar. Deras exempel är att nej, men prata högt bara. Förklara problemet för en gummianka som du har på liksom... Som står på din skärm eller på din dator. Så ska du se att du kommer komma på lösningen.
Mm.
Så att i sin enklaste form så är en parprogrammeringspartner en gummianka.
Eller en check-in-tomte.
Ja.
Som vi hade i projektet.
Ja.
En uppstappad tomte hade vi.
Som vi kan prata med. Nej, men sen så kommer en annan sak som de skriver in där. Det är det som de kallar för jack of all trades.
Mm.
Att en bra pragmatisk programmerare är jack of all trades. Det vill säga, du kan lite av varje. Och det känner jag också igen mig väldigt i. Att du behöver kunna lite om databaser. Du behöver kunna lite om skriptning. Du behöver kunna lite programmering. Du behöver kunna lite sånt där för att kunna dra någonting från ax till limpa.
Mm.
Jag är ju helt så där. Tycker att det är så himla viktigt att om man ska... Och det kommer också från det här. Om du ska kunna liksom förgylla din användares vardag. Då behöver du kunna dra någonting från idé till deployad kod. Till liksom, för annars kan du inte förgylla en användares vardag.
Just det.
Så du behöver ha en helhetsförståelse. Och det kommer också från den boken så att säga. Så att den var så där. Den är ganska så där spretig. Eklektisk. Liksom, den kommer in lite av allt möjligt i den.
Mm.
Men det är det som gör det så bra också.
Mm. Mm. Ska vi ta min nummer 5?
Ja.
Det är en bok jag fick den av dig faktiskt.
Jaha.
Jo, för jag gnällde någon gång på att jag läser så sjukt långsamt. Och då sa du att läs den här boken.
Mm.
Det är en bok som heter Snabbläsning av en svensk som heter Niklas Johansson.
Ja.
Och det är en väldigt snabbläst bok.
Ja, det är
en väldigt kort den. Men det var en hel del aha-upplevelser i den.
Mm.
Som såna här saker som att hjärnan registrerar mycket mer än vad man tror. Och att jag gjorde ju det här liksom, textboksfelet att jag läser högt i mitt huvud.
Mm.
Att jag måste läsa varje ord och liksom läsa det högt för mig själv i huvudet. Och det går alldeles för långsamt.
Ja.
Och såna här saker som att jag måste läsa om, nämner han också, att man måste läsa om meningar flera gånger för man liksom har inte, vad var det nu jag läste, och så läser man från början samma mening en gång till.
Just det.
Ja. Det är ju en typisk sån grej att man läser för långsamt så att hjärnan, ja, hjärnan tröttnar.
Just den insikten kommer jag ihåg.
Ja.
Jag fick också den. Ja, den är bra.
Så att även om man bara tror att man skummar texten så registrerar man vansinnigt mycket ändå.
Mm. För mig var det så när jag läste den där att jag trodde att jag var en väldigt långsam läsare. Men insåg att jag var hyggligt snabb ändå. Men ändå så kände jag att det finns så många saker som du som författare och som förläggare kan göra för att en bok ska bli mer lättläst och snabbläst. För att på något sätt så vill i alla fall jag, eller jag kan läsa böcker på olika sätt, men viss litteratur vill jag liksom beta av så att säga.
Just det.
Få in i mitt huvud. Annan litteratur kan jag tänka mig så här, sitta och smaka på orden lite mer och bara så här mysläsa.
Mm.
Men just facklitteratur är väldigt sällan jag vill sitta och mysläsa.
Mm.
Så den är bra om du lättar upp med lite bilder, en bra struktur, smala kolumner, kommer jag ihåg, så att man kan svepa över den enkelt.
Mm, precis.
Och ganska stort radavstånd.
Mm.
För att du får ju...
Mm, precis, det nämner han väl också, att det är ganska bra att ha så pass smala så att du bara inte behöver flytta ögonen i sidled. Ja. Utan du kan bara titta på mitten av raden och ändå få med hela raden liksom.
Ja. Mm. Ja, det var en bra bok. Den hade jag glömt bort lite grann.
Mm.
Jag undrar vad den är nu. Jag har för mig att jag lånat ut den till fler personer. det är en döda trädbok.
Ja.
Ja, det där var alltså nummer 5. Jag har presenterat 5 böcker och du har presenterat 5 böcker, Tobbe.
Mm.
Det här kommer bli ett mastodontavsnitt, så därför kommer vi bryta här.
Mm.
Och så får ni faktiskt höra nästa del nästa vecka.
Eller om 2 veckor till och med.
Ja, om 2 veckor blir det. Därför får ni höra nästa del om 2 veckor.
Ska vi säga hur man får tag på oss?
Ja, det tycker jag vi ska göra. Och kom ihåg tävlingen.
Just det.
Så att, men lättast är att tweeta till oss @vag_74 eller @TobbeAnderberg eller @Eldenstam.
Ja, eller så kan man mejla till podd@agical.se.
Eller så kan ni gå in på vår Slack-kanal, fag74.slack.com.
Ja.
Om ni inte kommer in där så finns det en länk som ni kan hitta via vår Twitter. Antingen så letar ni genom historiken där eller så tweetar ni bara vårt konto.
Ja.
Men tweeta oss era favoritscener eller hatscener.
Ja.
Och det blir lite svårt kanske då. Men kom ihåg att när ni har lyssnat på del 2 så tweetar ni oss om tävlingen här. Att vilka böcker är det som överlappade?
Just det.
Mm. Då tackar vi för oss och så
hörs vi om 2 veckor.
Hej då!
Hej då!